Ja, god morgon. Ni vakna? Ja, härligt. I morse pratade jag med min 87-åriga gamla mamma, eller unga mamma. Hon är väldigt vital, har koll på grejer. Och så började hon säga, du idag ska du till Håsta, va? Hon har koll. Jag hade inte sagt någonting till henne, utan det där har hon koll på själv. Att jag, den andra advent, de senaste 19-20 åren har varit i Håsta. Det är ju inte riktigt 19 år på raken. Jag tror jag var sjuk i ett år och var borta något år. Så. Men det är 19 gånger jag har varit här andra advent. För jag har ju predikat fler gånger i församlingen än det. Men det är lite speciellt. Och varje år är nådens år för mig. Jag tar det inte för givet. Även om det finns vissa andra som i församlingen här som tar det för givet. Som frågar mig sådär att det är väl självklart du kommer. Men jag kommer gärna. Jag håller gärna på till det blir typ 40-50 gånger om ni vill. Fast då kan ni tänka er hur gammal jag är. Ja, 20 är nog okej. Så jag lovar, jag kommer nästa år, andra advent, just för att få vara med på den där tårtan. Det är bra. Hör ni, Bosse har lovat tårta nu. Ja. Så sprid ryktet om tårta andra advent i Hovsta, Lundagkyrkan. Jag satt och funderade på vad ska jag förkunna den här gången. Faktum är att jag har en lista på alla de här 19 gångerna vad jag har förkunnat. Det går ju liksom inte bara att damma av någon gång någonting jag hade för 10 år sedan. Utan jag liksom försöker ändå ha lite koll vad jag har sagt i Lundakyrkan. Nu tror jag ju inte att det är någon som har varit med alla de här 19 gångerna och håller koll hur som helst. Men när jag satt och funderade och bad över den här söndagen så landar jag i det här budskapet. Jag hoppas att du kan se bilden. Jag vet inte om det går att släcka ner lite grann så att bilden blir lite tydligare. Och det där har att göra med en mängd samtal som jag har haft den senaste halvåret, inte minst av människor som uttrycker sin oro över den tid vi lever i. Jag läste en artikel för inte så länge sedan som visade att svenskars oro över tiden och framtiden har ökat procentuellt ganska stort det senaste året på grund av olika saker. Och det finns ju en mängd saker som har bidragit till det där. Många samtidsanalytiker hävdar att världen i någon mening förändrades 11 september 2001. Tidigare hade spänningarna varit mer politiska mellan öst och väst. Nu fick också spänningarna mellan öst och väst lite andra fronter, mer religiösa inslag mellan muslimer och kristna och så vidare. Och vi har ju en tid bakom oss som har präglats utav väldigt mycket krig, inte minst i Mellanöstern, inte minst i områden kring Syrien och det som hänt kring IS. Det är också en tid som har präglats utav börsnedgångar och börsfall, det som hände med några amerikanska företag 2008 fick ju hela världens ekonomier att gunga. Det som händer på en börs eller i ett land får konsekvenser ända ner i kommunbeslut och i våra plånböcker. Vi talar om olika typer av naturkatastrofer, av torka, av hungersnöd. Vi hör talas om klimathot och väderförändringar och miljöförstörelse. Och det där matas ju vi med ganska regelbundet. Vi hör om olika pandemier och epidemier. Vi hör om människor som är på flykt i världen. 60-65 miljoner människor flyr, inte bara på grund av krig, utan också på grund av klimatförändringar, landområden som blir obrukbara, skördar som uteblir och så vidare. Och mitt i allt det här så finns ju ett gigantiskt problem, nämligen att jordens befolkning har tredubblats på 70 år, samtidigt som vattenförbrukningen har sexdubblats under den här perioden. Hur mycket orkar vår värld med egentligen? Den här hösten så har vi hört om tyfoner, Harvey, Irma och allt vad de nu heter. Och vi inte minst kanske präglas av de här två maktmänniskorna som med sin polemik Kim Jong-un i Nordkorea och Trump i USA gör att vi känner en viss oro. Hur kommer det här att sluta? Och vi är mycket väl medvetna om att vi överdödskapaciteten med kärnvapen är enorm här på jorden. Ja, hur ska allt sluta? Hur kommer det att gå? En del menar att undergången är på väg och vi har såna här katastrofscenarier med årtal som vi matas med. Och vi håller det där lite grann på avstånd därför att det blir lite för mycket. Men hur kommer allt att sluta? Hur kommer det att gå till slut? Ja, det är naturligtvis frågor som vi lever med. Frågor som vi ställer i en värld. Och det är inte konstigt att vi kan känna oss oroliga. Det är inte konstigt att vi känner att det är mycket som kan hända. Att det är skört. Och nyheter kablas ju ständigt in på det här området till oss på olika sätt. Som kristna så funderar vi självklart också, hur kommer det att sluta? Hur kommer det att gå? Och ofta så vänder vi oss naturligtvis till Bibeln och till Bibelns texter för att ställa de här frågorna. Hur kommer det gå med vår värld? Var finns Gud i allt det här? Är det så att Gud i själva verket har tappat greppet? Har Gud förlorat kontrollen över sin värld? Är det det ondskas som ytterst härskar? Och de här frågorna finns i Bibeln ganska rättframt, inte minst i Saltaren där man frågar var Gud finns, varför Gud gömmer sig och varför Gud inte gör någonting. Men även Bibelns sista bok som jag tänkte ta det till den här förmiddagen väcker de här frågorna. Hur kommer det sluta? Var finns Gud i en värld som är orolig? Var finns Gud i en värld där ondskan tycks härska? När vi vänder oss till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så noterar vi att det också är svårt att läsa den här boken. Och för mig finns det två anledningar till varför Uppenbarelseboken är svår att läsa. Och det har ju dels med det här märkliga språket att göra. Vi möts av sigill, basuner, skålar, av odjur, drakar. Och vi möter märkliga scener. Vad är det här för språk egentligen? Men det är också en svår bok att läsa därför att vi också ställer oss frågor om tiden. Vad handlar den här boken om egentligen? Handlar den bara om framtid? Eller handlar den i själva verket om någonting som redan har hänt? Och i vilken mening har Uppenbarelseboken med vår tid att göra? Vad är relationen mellan dåtid, nutid och framtid? För mig så har Uppenbarelseboken varit en bok som har fascinerat mig. Inte så mycket därför att jag är intresserad av framtidsfrågorna och hur framtiden ska sluta egentligen. Utan det var nog den här bildvärlden som drog mig in i Uppenbarelseboken första gången. Och det som blev nyckeln mycket för mig till att förstå Uppenbarelseboken är att förstå Uppenbarelseboken som litterär form. Därför att Uppenbarelseboken brukar vi kalla för apokalyptik, som kommer från det allra första uttrycket vi möter på i Uppenbarelseboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Det grekiska ordet apokalypsis som just betyder ett avslöjande eller en uppenbarelse. Här kommer en avslöjande om tiden. Här kommer ett avslöjande var Gud finns, vad Gud gör och vad Gud har på gång i historien. Det här är en speciell typ av litteratur som judar börjar skriva på 200-talet före Kristus. Och så småningom börjar kristna skriva det vi kallar för apokalyptik. Det var en väldigt speciell typ av litteratur som växte fram på 200-talet under en mycket tuff politisk tid. När judar förföljdes och dödades. Jag brukar ibland säga att näst efter förintelsen under andra världskriget så har du den tuffaste perioden i judisk historia på 160-150-talet före Kristus. Judar förlöjligades, judar förföljdes och judar dödas av de grekiska, syriska kungarna. Och det här blir en tuff period som gör att en viss grupp av människor mer eller mindre går under jorden och skriver det som vi ibland kallar för underjordisk kristidslitteratur, apokalyptik. Man skildrar saker ofta med symboler där kungar och härskare skildras som olika djur som strider och som gör olika saker i historien. Man reser upp till himlen, man ser Gud på sin tron, man ser änglavarelser och man ser olika figurer som agerar. Det här är en politisk litteratur som kommer i den här pressade situationen där man skriver inte rakt ut att kungen är en idiot, men man skriver det mellan raderna. Det är inte kungen som härskar, det är Gud som ytterst härskar. Den här typen av litteratur brukar jag också kalla för existentiell. Den väcker de svåra, de stora frågorna om var Gud är i en värld som lider. Var finns Gud? Varför gör inte Gud någonting? Det ser ut som det är ondskan som härskar. Och hur går det med Guds löfte om seger när det själva verket ser ut som Gud har tappat greppet om historien? Det här skulle jag vilja säga är också Uppenbarelsebokens fråga. Och jag tror också att det här är din och min fråga. När vi möter ondskan, när vi ser lidandet i världen men också på ett personligt plan. Gud, var finns du någonstans? Gud, varför gör du ingenting? Gud, när ska du gripa in i historien? Titta på den här bibeltexten ifrån Uppenbarelseboken 6. Det här är det femte sigillet i kapitel 6. Och här möter vi en grupp martyrer jag såg under altaret, själarna av dem som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst. Hur länge? När man läser Uppenbarelseboken så får man ibland så här tips på hur man ska läsa. De ropar med hög röst. Titta på det i Uppenbarelseboken. Det kommer ungefär 10 gånger i Uppenbarelseboken. Och när man läser det då får man naturligtvis ta i. Är ni med? Hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Och här har du den där frågan som ligger mellan raderna. Gud, var är du någonstans? Gud, varför gör du ingenting? Gud, när ska du gripa in i historien? Och det där känner jag igen från mitt eget liv. Gud, var är du någonstans? Gud, varför är det så eländigt? Gud, när ska du gripa in och resa upp min kompis som är invalid? Och så vidare. Gud, när ska du bryta av det här? Uppenbarelseboken ställer de här frågorna ganska naket, rakt upp och ner. Och skulle jag beskriva Bibelns sista bok som något, så handlar det en bok som handlar om vem det ytterst är som härskar. Vem det är som har makt. I Uppenbarelseboken så finns det ordet tron 47 gånger. Nästan i varje kapitel finns det en tron. Och den stora frågan är, vem sitter på tronen? Vem är det som härskar? Vem är det som för historien framåt mot sitt mål? Uppenbarelseboken är en bok som handlar om Guds makt och vem som har makten i historien. Och det där har sin bakgrund i speciella omständigheter. För när Uppenbarelseboken skrivs, då håller det stora imperiet Rom på att blomstra som allra mest. Allt ifrån Julius Caesar och kejsar Augustus, de första härskarna. Och då är vi i julevangeliet, det år då kejsar Augustus utfärdade en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Och kejsar Augustus, som ju regerar när Jesus, kung Jesus föds. Och notera att julevangeliet är en slags makt beskrivning. Det är en kung i Rom som härskar. Och han ska lägga hela världen genom skattskrivning under sina fötter. Det handlar inte bara om att driva in pengar. Det handlar om att kontrollera. Då föds en annan kung. Men som vi ska komma till så är det en antiberättelse. Det är en väldigt annorlunda berättelse om den här andra kungen som föds. Men låt oss spara det lite grann. Därför att i romerska imperiet så växer kejsarnas makt. Kejsarna uppmuntrar en kult till sig själva genom tempel, altaren, präster, prästinner. Och där allt mer religiösa titlar kopplas till de politiska härskarna. Gud, frälsare, universums upprätthållare, konungarnas konung. Och det är intressant, när vi kommer in i Uppenbarelseboken så skrivs den i slutet av det första året när det finns en kejsare i Rom som heter Domitianus som regerar mellan 81 och 96. Så när han kom till makten, precis som alla andra kejsare, tog en titel som ingen annan hade gjort. Nämligen titeln Dominus et Deus Noster, vår Herre och Gud. När kejsaren tilltalades, när kejsaren skulle frontas i budskap på olika sätt, så las alltid titeln till vår Herre och Gud, kejsar Domitianus. Intressant, när vi börjar läsa Uppenbarelseboken så dröjer det inte många versar förrän boken plötsligt blir anmärkningsvärt politisk. Nämligen i kapitel 1, vers 5, när Jesus Kristus ska beskrivas, så beskrivs han med orden: från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar. Jag skulle säga att det finns ingen annan bibelvers i Nya testamentet som är så uttryckligen politisk i ansatsen som den här. Vem är Jesus Kristus? Han är det trovärdiga, det trofasta vittnet. Han är den första som stiger upp från de döda, vilket betyder att det väntar fler. Men hans position, hans ställning idag ska beskrivas, och sägs det inte att han är herre över den kristna församlingen. Inte ens att han är himlens och jorden skapar, utan det formuleras väldigt politiskt. Han härskar över dem som kallar sig för kungar. Han härskar över kejsarna. Och det här löper som en röd tråd genom Uppenbarelsebokens 22 kapitel. Där det markeras konstant vem det är som härskar. Och den når lite av sin klimax mot slutet av boken, när Jesus Kristus kommer ridande på en vit häst. Han som satt på den kallas trovärdig och sann, och han dömer och strider rättfärdigt. Och så står det: han har ett namn skrivet på manteln och låret. Konungarnas konung, herrarnas herre. Det var exakt så som man i gudstjänsten i Rom kunde tilltala den romerske kejsaren. Det intressanta när vi börjar läsa Uppenbarelseboken är att vi väldigt snart hamnar inför en tron. Johannes får höra en röst: kom hit upp. Och en dörr stod öppen till himlen. Och han kommer i hänryckning, eller som det också kan översättas, i anden. Och så får han se någon som sitter på tronen, och han som satt där syntes mig lik jaspis karneol. Och kring tronen var regnbåge, och den var som en smaragd. Och runt om tronen såg jag 24 troner, och på tronerna satt 24 äldste, klädda i vita kläder med kransar av guld på huvudet. Och från tronen kom det blixtar och dån och åska. Och 7 facklor brann framför tronen som är Guds 7 andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Det finns ett ganska stort antal bibelforskare som hävdar att den här visionen av tronen i Uppenbarelseboken 4 egentligen har hämtat sin inspiration ifrån hur det såg ut i tronsalen i Rom, där kejsaren sitter. Där han sitter på en tron omgiven av 24 andra mindre troner eller säten. Där finns facklor, där finns ädelstenar, Och där pågår det en slags acklamation eller tillbedjan av romerske kejsaren. Där han tillbeds som autokrator, självhärskare, despot eller diktator kan vi översätta det här som. För när vi läser vidare den här texten så kommer vi märka att den som sitter på tronen tillbeds inte som autokrator utan pantokrator som betyder allhärskare. Och att det här är en motproklamation mot hur det ser ut i Rom, det visar kanske att det finns de här likheterna med 24 troner, med ädelstenar, men inte minst när vi kommer till vers 11 och en himmels tillbedjan stämmer upp. Du vår Herre och Gud är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Och notera den här formuleringen. Du vår Herre och Gud. Dominus et Deus Noster. Och här löper den här motproklamationen. Nej, här löper en protest. Det är inte kejsaren i Rom som har det sista ordet, som ytterst härskar. Det finns en Gud. Och han härskar därför att han har skapat den här världen. Och ett av uppenbarelsebokens kanske viktigaste budskap är att Gud har inte övergett sin skapelse. Gud har inte övergett den här världen. Även om det ser ut som ondskan härskar så har inte Gud tappat greppet. Utan Gud ser till den här världen och Gud handlar i världen. Det här budskapet kommer vid flera tillfällen. Går vi till kapitel 11 så får vi en liknande beskrivning och tillbedjan att den sjunde ängeln blåste i sin basun och du hörde starka röster i himlen som sa: Herra väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode och han ska vara konung i evigheters evighet. Och de 24 äldste slags änglavarelser som satt på sina troner inför Gud, de föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sa: Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, du som är, du som var, för att du har tagit makten, din stora makt och blivit konung. Och så prisar man Gud för att Gud har uppenbarat sin makt i historien. Om vi går till kapitel 15 får du en liknande proklamation. Stora och märkliga är dina gärningar, Herre och Gud, allhärskare. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. Vem måste inte bäva, Herre, och ära ditt namn, till du ensam är helig. Alla folk ska komma och tillbe inför dig, din rättfärdighet har uppenbarats. Budskapet är tämligen tydligt att Gud har inte tappat greppet. Gud finns i den här världen. Gud härskar. I ett samtal med en student på Örebro universitet så pratade vi om kristen tro. Vi pratade om den klassiska frågan: om Gud har all makt, varför ser det då ut som det gör i världen? Då säger studenten plötsligt till mig: det här med att Gud och Jesus är kung, det är nog kristendomens största myt. Om Jesus är kung, då är Jesus som den svenska kungen. En kung utan verklig makt. Han provocerade mig och när vi samtalade vidare så gick mina tankar till en beskrivning i C.S. Lewis Narnia-serie. I boken Häxan och Lejonet. Lejonet har precis tagits till fånga, bundits och lagts på ett stenaltare. Då vågar sig häxans efterföljare fram. De som har varit så skraja för lejonet. Men nu är han bunden. Ligger han där utan verklig makt. Amen! Det är bara en stor katt. Kisse lilla. Vill kissen ha lite mjölk? Kiss, kiss, kiss. Och så provocerar man honom. Så retar man honom. du är en kung, men du har ingen makt. C.S. Lewis hämtade inspiration, mycket inspiration från Bibelns sista bok. Och speciellt i den här scenen. Lejonet som läggs på offeraltaret. Det är hämtat ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle. Med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sil. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Noterar du? Vem är värdig att öppna boken och bryta silen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Längre fram får vi reda på att den här boken innehåller beskrivningen av slutet på historien. Ingen kan öppna boken. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judastam. Skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Det finns en som är mäktig. Det finns ett Aslan. Ett mäktigt lejon. Lejonet av Judastam. Jesus Kristus. Och notera i Uppenbarelseboken som är så typiskt att Jesus beskrivs nästan genomgående som ett djur i Uppenbarelseboken. En gång som ett lejon. För när Johannes ska vända sig om och möta det mäktiga Aslan-lejonet så får han sig nog en smärre chock, för det är inte ett lejon han ser. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste så stod det ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Och det är det märkliga i Uppenbarelseboken, att när lejonet ska presenteras så försvinner lejonet, och så möter vi Jesus Kristus 28 gånger i Uppenbarelseboken som ett lamm. Budskapet är tydligt. Att när Gud ska uppenbara sin makt i historien så gör han det inte genom maktdemonstrationer ovanifrån, utan han kliver ner. Han tjänar. Han lider. Han dör. Gud uppenbarar sin makt i svaghet. Varför det? Varför gör Gud på det sättet? Så skulle inte jag gjort om jag skulle uppenbara min makt. Mika Tellbes makt i historien. Det skulle vara lite skådespel på himlarna. Det skulle vara så. Varenda stad, varenda ort skakade. Så folk bävade. Jag skulle dundra till med världens stjärnfall och oska och vindar. Är ni med? Men Gud gör inte så. Varför det? Ytterst har det att göra med Guds kärlek. Därför att kärleken kräver inte. Kärleken tvingar inte. Kärleken tjänar och kärleken ger. Jag är ingen större anhängare utav skådespelaren Jim Carrey, men det finns en film som jag tycker han spelar bättre än i många andra filmer, och det är i filmen Bruce, den allsmäktige. Hur många har sett den här inne? Har du inte gjort det, så passa på att se den. Därför att det är intressant. Jag är övertygad att den som har skrivit manus till den filmen har läst teologi. I alla fall snappat upp vad kristen teologi handlar om. Det handlar ju om en journalist som blir av med jobbet. Och inte bara blir av med jobbet, det blir strul med hans flickvän. Och så skyller han Gud för allting. Det är ju så ibland. när det är riktigt eländigt, då är det Guds fel. Då måste vi ha någon att skylla på. Är det inte regeringens fel att någonting har gått snett, en olycka har skett? Eller är det inte polisens fel? Ja, men då är det Guds fel. Vi måste ha en syndabok hela tiden. Vi är så funtade. Så han klagar på Gud, vilket gör att Gud möter honom som en vaktmästare som kliver ner ifrån någon våning i något högt hus. Ja, jag har hört att du har lite synpunkter här. Det är så att jag tänkte att jag skulle ta lite semester, säger Gud till honom. Så att du kan väl ta över lite grann, så kan jag få lite vila. Den här killen Bruce, han ser sin chans. Nu ska han få tillbaka sitt jobb. Nu ska han få tillbaka flingfännen. Nu ska jag styra och råda. Allt ska bli precis som jag vill. Så han kliver, ja, jag kan ta det. Det ska vi nog ordna. Och ja, det går ju ganska bra. Fast han inser ju att det finns ett dilemma i all makt när alla ber över en lottovinst. Så han blir så trött på det här så han låter alla vinna på lotto, vilket gör det blir fullständigt kaos. Men han inser också att han kan nog använda sin makt för att vinna tillbaka sin flickväns kärlek. Så han börjar att göra lite under och tecken. Han skriver I love you uppe på himla skyn där. Så hon undrar, vad är detta för någonting? Och så liksom går han dit. Ja, det var jag som fixade det. Hon bara skrattar åt honom. Hon tycker han är löjlig. Precis som om jag skulle börja älska dig bara för att du visar din makt. Och han blir så förtvivlad över det här. Så han en regnig kväll i sin förtvivlan går ut på motorvägen och en stor lastbil kommer och mejar ner honom. Och i nästa scen så får han möta Gud. Ja, hur gick det här? Ja, det gick kanske inte så där jättebra och så vidare. Och så uttrycker han, ja, och min tjej, hon älskar mig fortfarande inte. Och i nästa scen så ligger han i sjukhussängen och vid hans sida så sitter tjejen och gråter. Och det där är så tjusigt, kul, skildrat. I slutet på filmen, du som har sett den, så uppenbarar sig Gud. Han har varit med i hela filmen. Som en tiggare. Det märkliga när Gud ska uppenbara sin makt i världen, det är att han avstår från att använda den. Det här kanske är det allra svåraste vi kan lära oss om Gud. Jag säger det igen, att när Gud ska uppenbara sin makt i världen så avstår han använda den. Det är det här julevangeliet handlar om, det vi fascineras över. En fattig, ogift tonårstjej föder ett litet barn. Fjärran från palats och parlament så läggs han i ett kallgarage i en mato för djuren. Och vilka är det som kommer för att hylla honom? Ja, det är några suspekta New Age-profeter från öst och några svartjobbare på nattskift som uppmärksammar att någonting har hänt. Kungarna, styresmän, makthavarna, de lyser med sin frånvaro. Och han får fly. Liksom många världens människor så får han fly ifrån sitt land för att överleva kejsar Herodes maktpolitik. Och så fortsätter berättelsen. Om en som klär av lärjungarna vad de har på sina fötter och tvättar dem. Och till slut en som dör. Förlöjligad. Förföljd. På ett kors utanför stan. Kan ett barn göra skillnad? Kan en tjänare rädda? Kan en korsfäst befria? Ja, säger Bibeln. Ja, säger Uppenbarelseboken. Därför att Gud visar sin makt i historien genom att ge. Gud visar inte sin makt i historien genom att som en kallsinnig despot sitta ute i det avlägsna universum och styra historiens utveckling som man styr sin TV med en gigantisk fjärrkontroll. Och styra människors öden och människors slut. När han kliver ner och tjänar och ger för att uppenbara sin kärlek. Och det är precis det här uppenbarelseboken vill visa. I det här slaktade lammet. Att Gud är inte den som roffar åt sig och kräver. Utan Gud ger. Och så blir Guds makt beskrivet i ett slaktat lamm. Nu kan uppenbarelseboken gå vidare. Och nu brister hela himlen ut i en tillbedjan att du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Det vill säga, du kan föra historien till sitt slut. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom. De ska vara kungar på jorden. Och hör du det politiska språket? De ska härska tillsammans med Gud. Och han talar om de troende som ska härska tillsammans med Gud. I uppenbarelseboken blir det väldigt tydligt att när Kristus kommer tillbaka en dag, då härskar de troende tillsammans med honom. Men de sitter på den potentiella makten tillsammans med lammet i nuet. Nu så börjar uppenbarelsebokens händelseutveckling. Nu så tar lammet den här bokrullen som är förseglad med 7 stycken sigill. Och så bryter lammet sigill för att visa att ytterst är det han som har makt i historien. Det är inte ondskan som härskar. Även om det som händer nu är väldigt ont. Det är 6 stycken sigill. Och det är 7 stycken basuner och 7 stycken skålar. Och det här beskriver ondskans ansikte i uppenbarelseboken. Det handlar om militär upprustning, om krig, om hungersnöd, katastrofer, död, lidande, kosmiska omvälvningar. Det handlar om förstörelse av jorden, havet, sötvattnet, stjärnhimlen, jorden, havet, sötvattnet, solen. Ser ni likheterna här? Och det är alldeles uppenbart att ju längre vi kommer i uppenbarelseboken, ju mer skildras skapelsens lidande. Ju mer skildras miljöförstörelse, ju mer skildras klimathot. Och det är intressant att läsa uppenbarelseboken utifrån det vi ser framför oss i världen. För faktum är ju att de stora profeterna i vår tid är vetenskapsmän. Som säger att gör vi inte omvändelse, förändrar vi inte vårt sätt att prioritera och leva, så kommer det få allvarliga konsekvenser redan inom 30, 40, 50 år. Och medeltemperaturen på vår jord höjs ytterligare till 1 grad eller ytterligare 1,5. Ja, då hotar katastrofer i form av smältande polarisar, mer tyfoner, orkaner. Havsvattennivåer som höjs, landområden som läggs under vatten och så vidare och så vidare. Vi lever i en tid när människor är allt mer medvetna om att det är egentligen vi som har ansvaret för vår jord. Uppenbarelseboken skildrar det här ganska krasst. Och det är det här som kan göra oss ibland lite rädda för när vi läser uppenbarelseboken. Men mitt i allt det här så påminns vi om att Gud vill inte detta. Gud står på skapelsens sida. Men Gud låter det hända. Och genom uppenbarelseboken så lyder det en slags protest. Av att det är inte det onda som härskar. Gud som härskar. Och genom uppenbarelseboken så löper det också en uppmaning till omvändelse. Att vända om ifrån att tillbe det skapade till att tillbe skaparen. Ja, vad finns det då för hopp i den här världen? Ja, självklart att engagera sig i den här världen, för den här världen. Vi har fått 2 uppdrag av Gud att förvalta den här skapelsen och att sprida budskapet om Jesus Kristus som frälsare. Vi är inte kallade till passivitet, att sitta och vänta på jordens undergång, utan Gud kallar mänskligheten till ett uppdrag att vårda och att vända om och att tjäna honom. Men Uppenbarelseboken skildrar också till slut, och där ska jag sluta, hur allting kommer att sluta. Och Uppenbarelseboken gör det väldigt sinnrikt i kapitel 19, 20 och 21. Genom att likt på en biografskärm smälla upp fyra stycken scener som kommer avslöja historiens slut. Vad som ytterst finns där längst inne i den där bokrullen visas och slås upp. Och det är fyra scener. Den första scenen handlar om när kungen kommer tillbaks och festen som skildras i kapitel 19. Att när konungen kommer tillbaks, ja då är det fest. Halleluja! Herren vår Gud, allhärskaren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop. Det är fest, det är bröllopsfest. Ni vet, det här var det första Jesus gjorde. Han ställde till med fest, bröllopet i Kana. Varför gör han det? Jo, därför att de gammaltestamentliga profeterna beskriver att när Gud ska härska i historien, då blir det ett gigantiskt party. Då är det inte pest, utan det är fest. Är ni med? När vi talar om att Jesus ska komma tillbaks, ja då är det fest. Då kommer han för att fira tillsammans med sin församling. Med sin församling. Det andra som beskrivs i den här stora slutscenen, det är segern. Vi läste om ryttaren som kommer på den vita hästen. Och det beskrivs hur den här ryttaren tar till fånga den falska profeten och odjuret och till slut Satan själv. Hur han tar tag i ondskans makter och fängslar och förgör. Vi lever med humanism och evolutionism som de viktigaste riktlinjerna i vår tid. Humanismen som lär oss att människan bara är god och det blir bättre och bättre dag för dag. Evolutionismen som lär oss att det är den starke som segrar. Men vare sig humanismen eller evolutionismen kan ta itu med ondskans problem. Evolutionismen och humanismen står handfallna inför ondskan. Inför människor som suger ut pedofili, tyranner, våld, de som förgör och förstör. Den här scenen skildrar om hur Kristus kliver in och gör upp med ondskan. Hur Kristus kliver in och dömer de orättfärdiga regimerna. Dömer våldsverkarna. Dömer de som suger ut och förstör. Och ger upp med ondskan i tillvaron. Nästa scen som skildras är en domscen. Där han får se en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem. Och nu är det inte ondskans hantlangare som döms, utan nu är det du och jag som ställs till ansvar. Det här med dom vill vi helst inte höra. Vi går hellre till kyrkan första advent än söndagen innan domsöndagen. Och även om det är domsöndag så har jag noterat att det är allt för få förkunnare och predikanter som uppmärksammar att det just är domsöndag. Men dom i Bibeln är inte dåliga nyheter. Det är goda nyheter. Att Gud griper in. Att Gud inte blundar för det onda i tillvaron. Att Gud gör oss ansvariga. Och självklart, det är skillnad mellan att bli bedömd och att bli fördömd. Men Gud väljer att göra upp även med ondskan i våra liv. Men du behöver inte vara rädd för Gud. Gud läser ditt och mitt liv genom Jesus Kristus. Men Gud kommer att ställa allt till rätta. Och det innebär att Gud också är rättvis, att alla får samma chans för mig. Att Gud, han är rättfärdig i sina domar. Att Gud kommer att döma på ett sätt som alla till slut kommer igenkänna och säga, ja, det är rätt. Det är sant. Du är rättfärdig. Den sista scenen som vi möter och som får bli min avslutning är scenen av återupprättelse. Och det här är en av mina favorittexter i Bibeln. Det är det här jag längtar efter att få se. En ny himmel och en ny jord. Och Gud talar, eller en röst talar från tronen. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska själv bo ibland dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Ty det som en gång var är borta, och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det är en fantastisk scen. Där Gud ser till varje individs lidande och sorg. Och Gud torkar tårar. Och Gud upprättar till slut. Det här drömmer jag om. Det här är en viktig del i mitt hopp. Där finns festen, där finns segern, där finns domen, men där finns också återupprättelsen. Det här ger hopp i en värld som är så mörk. Det här ger ett ljus i mörkret. Det här är det kristna hoppet ytterst. Där Gud torkar våra tårar. Och låt mig avsluta med att berätta om en ung tjej som jag mötte på en bibelskola för några år sedan. Där jag hade undervisat bland annat om uppenbarelseboken. Och hon satt kvar efter sista lektionen. Vi hade haft 8 lektioner tillsammans. Och jag såg att hon grät. Jag dröjde mig kvar i klassrummet för jag ville följa upp. Varför sitter hon och gråter? Och när vi blev ensamma så frågade jag, varför gråter du? Och då säger hon till mig, jag gråter därför att jag inser att jag egentligen inte vill att Jesus ska komma tillbaks. Jag vill faktiskt leva mitt liv här och nu. Jag vill faktiskt, hon var runt 20, jag vill faktiskt få smaka på livet. Jag vill inte att det ska ta slut imorgon. Jag vill göra det här och jag vill göra det här och vill göra det här. Och jag sa till henne, ja, jag förstår dig. Så kan jag också tänka. Jag har massor med grejer som jag skulle vilja göra. Jag har en lång lista och så vidare. Och du är mycket yngre än mig så jag förstår dig ännu mer. Så är det. Men så börjar vi prata om livet i stort. Och plötsligt så berättar hon om sin pappa som led av cancer. Och hon berättade om en kompis till henne från högstadiet som hade haft det så tufft i sin uppväxt. Och så fick ännu tuffare på gymnasiet eller på högstadiet. Hon blev mobbad och så vidare. Till slut orkar hon inte mer. Hon tog sitt liv. Och jag började berätta om saker i mitt liv. Berättade om min egen sjukdom. Jag berättade om min frus sjukdom. Och jag berättade om människor i min närhet där jag sa att jag längtar verkligen att Jesus ska komma tillbaks. Och så satt vi där. Och prata om Guds rike som inte jagar oss bakifrån utan omfamnar oss framifrån. Om Guds upprättelse i historien. Och så satt jag och grät tillsammans med henne. Vi grät bägge två och så säger hon till slut, hon torkar sina ögon. Och så säger hon, ja, det är klart att jag längtar. Att jag längtar efter att Gud ska göra allt helt igen. Och var du än finns, var du än befinner dig i livet, glöm aldrig det. Att det finns en Gud som ska göra allt helt igen. Det som du sörjer över, det som gör så ont, det som plågar dig och det som bekymrar dig. Glöm inte att det finns en Gud som skänker dig ett ljus, ett hopp i nuet genom Jesus Kristus, det lilla barnet. Och på det här barnet och på hans skuldror ska ett välde vila. Där ska Gud uppenbara sin makt, och jag längtar efter den dagen. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här förmiddagen. Tack för att vi får påminna oss i den tid som är, i det mörkret vi kan känna på olika sätt, den oron vi kan känna, att det finns ett ljus, att det finns ett hopp. Tack för att du inte har vänt ryggen till den här världen eller våra liv, utan du har sträckt ut din stora famn i Jesus Kristus och vill omfamna oss alla. Herre, gjut hopp i våra liv. Gjut mod i våra hjärtan, så att vi med stolthet kan gå ut och bekänna oss till dig som vår Herre, hela historiens Herre och hela världens Herre. Herre, gjut mod i din församling i Håvsta, i Lundagkyrkan. Torka tårar. Omfamna i din kärlek. Och låt ditt folk i Örebro och i Håvsta få vara ett ljus som lyser i en mörk värld. Ett ljus av hopp och kärlek i Jesu namn.